Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Alltså sköta det här med återhämtning då. Vi pratar lätt väldigt mycket om träningen. Men det är ju faktiskt så att där när efter varje träningspass och i återhämtningsfasen, det är ju då träningseffekten kommer.
...1991 blev han svensk mästare på 1500 meter. Samma år sprang han semifinal på distansen i friidrotts-VM i Tokyo. Idag är Mikael Svensson medicinedoktor. Forskare och lärare inom idrottsfysiologi vid idrottsmedicinska enheten på Umeå universitet. Få är väl mer lämpade att uttala sig om löpning, skador, överträning, återhämtning och många, många andra frågor på det idrottsmedicinska området. I veckans avsnitt ska vi riktigt nörda ner oss i de här ämnena. Vad säger den senaste forskningen? Och vad säger Mikael om de frågor som ni lyssnare har? Det här är Sveriges Springer-podden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna.
Välkommen Mikael Svensson till Sveriges Springer-podden.
Tackar.
Vad roligt att du är med.
Kul att vara med.
Vi hörde ju en gedigen beskrivning av din bakgrund och så vidare. Men för oss som jobbar med Sverige Springer så är ju du Micke, test Micke för Daniel Paris i Sverige Springer-programmet.
Ja.
Hur har det varit?
Det har varit jättekul att vara med de här två första gångerna här. Och det ska bli kul att se tredje och sista testet här som vi kommer göra nu då. Hur han har utvecklats då genom de här 10 veckorna. Och jag tror att han kommer att överträffa kanske vad vi har trott.
Ja, i tv-programmet så säger vi hela tiden att Daniel ska förbättra sina värden med 10% på 10 veckor. Och då utgick vi från det här testet som du gjorde med honom på Bosön. Till att börja med, vilka värden är det du tror att han kommer bli få se en tydlig förbättring på?
Det vi testade på Bosön, det var ju dels den här mjölksyratröskeln eller laktattröskeln som man också kan säga. Och då mätte man mjölksyranivån i blodet och det är en markör egentligen för vad ska man säga, muskulaturens förbränningskapacitet. Så att när vi ska frigöra energi från kolhydrater och fett, då gäller det som att vi kan ta upp de här kolhydraterna och fett då, och med hjälp av syre så kan vi bilda då energi från de här energigivarna. Om vi inte är så vältränade och har så hög kapacitet att genom de här mitokondrierna då, som man ofta pratar om, den aeroba energiproduktionen. Om den inte är så välutvecklad för man är helt enkelt otränad, då bildar man mer mjölksyra. Så att det är ett resultat av att man egentligen har en ganska låg kapacitet att genom den här aeroba metabolismen, då, den här syrekrävande energiproduktionen, inte då kan bilda mycket energi. Och löpning likväl alla andra sådana här fysiska aktiviteter där man anstränger sig, så måste vi öka energiproduktionen då. Och för att få en bra uthållighet så krävs det att vi utvecklar, det är egentligen två system som det handlar om. Dels så måste vi utvecklar det här förbränningsmaskineriet då, som för att man ska bli bättre på att förbränna kolhydrater och fett i muskulaturen. Och sen den andra komponenten, det är ju det här cirkulationssystemet då, där hjärtat är den stora begränsande faktorn då, som man med träning kan utveckla då.
Och Daniels testvärden i första programmet var ju inte urusla.
Nej, de var ju inte det. Vi trodde ju faktiskt att det skulle se sämre ut än vad det gjorde då. Så att det var lite, han hade inom normalvärdet skulle man nog säga, fast kanske lite grann mot den lägre nivån då. Men inom normalspannet för killar i den åldern då.
Ja, men det är lite kul med Daniel då, för då är han ju någonstans ändå lite representativ för den stora massan utav människor som inte tränar, men som funkar bra, går på jobbet, sköter sig i alla möjliga sammanhang, men kanske inte riktigt har den där energinivån som man rätt snabbt kan åstadkomma med lite träning.
Precis, alltså han har ju själv beskrivit att han inte har tränat någonting innan sådär då. Så att hans utgångsvärde är medel i den lägre nivån då. Men ja, det är fullt rimligt att han kommer att öka sin syreupptagningsförmåga någonstans mellan 10-20%. Och det är egentligen någonting som man har sett i forskning också när man har, i sådana här studier under kontrollerade former har tränat människor som är otränade, så brukar de att öka sin syreupptagningsförmåga, det vill säga sin konditionsstatus då, med någonstans mellan 10-20%. Vissa ökar ännu mer. Man svarar ju väldigt olika på träning då. Och det som gör att vi svarar olika på träning, det är dels genetik, alltså våra arvsanlag då. Men också vilken nivå vi börjar på från början då. Det är klart att ligger man på en väldigt låg nivå, då har man ju ofta lite lättare att öka sin konditionsstatus eller muskelstyrka eller bygga muskelmassa beroende på vad man tränar då.
Trots att du är inblandad här och gör ett superseriöst test i början och i slutet, så är det lite hobbybetonat ur ett forskningshänseende liksom. Det är väldigt mycket upp till Daniel hur mycket han själv puttar in i det här engagemanget och så vidare. Men det kommer ändå ge en ganska tydlig fingervisning om vilken effekt man får. Om du tar något liknande exempel på lite mer uppstyrd, noggrann forskningstest på personer som du har gjort. Hur har det sett ut genom åren då?
Det beror lite grann på, jag håller ju på med forskning som dels är, alltså det är idrottsfysiologisk forskning, och vi håller på mycket med muskelforskning där vi tar som biopsier på människor för att mäta molekyler i muskulaturen. Men så att det vi gör då, det är ju att vi karaktäriserar de som deltar i såna här forskningsstudier, och när vi gör liknande tester som vi gjorde på Daniel då från början då, innan man börjar att träna eller vad man nu ska göra i en sån här forskningsstudie, så då bestämmer man belastningen väldigt väldigt noggrant då. Så att karaktäriseringen utav deltagarna är oerhört viktigt då, så att man får bra ursprung, alltså startvärden då, som man sen då titta på när man ska jämföra och se på förändringen, förbättringar då, som har kommit med träningen då. Så det är otroligt viktigt att man standardiserar allting från början för att som få tillförlitliga värden då. Men nu var vi på Bosön som är en det är ju Riksidrottsförbundets anläggning då, där man har både utrustning och personal som är på bästa nivån helt enkelt. Så att det vi gjorde där, det kan jag lita på.
Du har ju själv en gedigen elitsatsande bakgrund som löpare. Hur mycket, men det är ganska, det är ett antal år sedan som du elitsatsade, så det har hänt mycket sedan dess. Men om du jämför med rönen som gällde då, hur många år snackar vi?
Ja, jag sprang VM och gick till semifinal på 1500 meter i Tokyo 1991, och det var min sista säsong.
Det var sista säsongen?
Efter det så var det mycket skador och problem som gjorde att jag klarade inte av att satsa och träna på den nivå som jag hade behövt göra för att ta ytterligare ett steg då, så där. Så att 91 var min sista riktiga säsong.
Ja, just det. Så 25-30 år tillbaka i tiden kan man säga då,
ja.
Som relevant forsknings, eller så här, relevant testunderlag för dig själv.
Mm.
Hur har idrottsfysiologin utvecklats sedan dess?
Den har nog egentligen inte utvecklats så mycket i någon mening på så sätt att det har resulterat i någon slags att man på något radikalt sätt har ändrat träningen. Det kan jag nog inte säga. Utan mycket av den här forskningen som man gjorde egentligen på 70-talet och 80-talet, där Sverige var världsledande när det gäller idrottsfysiologisk forskning och väldigt mycket forskning inom löpning så där. Det är egentligen en väldigt stor grund till den träningslära inom löpning som man i olika sammanhang utbildar tränare och andra människor då för att som hur man som ska träna då. Så att jag tycker själv att det inte har hänt så där jättemycket på forskningsfronten som har påverkat hur man tränar idag. Utan om man tittar på den forskning som görs nu inom träning i olika former och framförallt om man tittar på prestationsidrotter så där och löpning då, så är den forskningen väldigt inriktad på molekylär forskning. Alltså jag som håller på med den typen av forskning och andra vill försöka förstå oss på mycket mer om biologin i muskulaturen och hur muskulaturen anpassar sig till träning och vad det är för mekanismer som reglerar det. Så att forskningen idag den går ut väldigt mycket på för att försöka förklara på en molekylär nivå hur muskulaturen kan anpassa sig till träning. Men det tycker inte jag har lett till att på något sätt det här träningen i praktiken har förändrats speciellt mycket. De största vinningarna egentligen när det gäller träning det är att man måste hålla sig skadefri för att få kontinuitet. Det är det största dilemmat bland löpare, elitlöpare. Det är de här skadorna, överbelastningsskadorna. Där har man ju genom forskning blivit mycket bättre på att som behandla idrottsskador. Till exempel hälseneproblematiken då. Jag själv blivit opererad i hälsenan 3 gånger. Och lyckades faktiskt komma tillbaka och göra mina bästa resultat efter de här 3 åren jag var borta. Men det var ju stora ingrepp. När jag blev opererad så då skar man ju upp det över 1 decimeters långt ärr. Idag så går man in med titthål och det är mycket mindre ingrepp och sen så jobbar man med rehabiliteringsträningen på ett bättre sätt än vad man gjorde då på 80-talet och början på 90-talet. Så där har det hänt väldigt mycket då.
Okej, det är superspännande att man i princip tränar likadant idag som Anders Jäderud gjorde en gång tidigare.
Ja, och det är som sagt, det är så många faktorer som påverkar just att man blir bättre som löpare. Det är ganska svårt att utvecklas som löpare om man tänker hur jag tränade. Jag tränade ju väldigt hårt, men jag bodde uppe i Umeå. Långa alltså vintermånader med mycket snö. Var på i och för sig på läger ibland, men jag tror att om man som ska nå absolut högsta nivån, och då pratar vi om att ha möjligheten att gå till final på VM och OS och där, då måste man vara i träningsgrupper med andra löpare som är på samma nivå eller helst lite bättre nivå då, med erfarna tränare och det uppbackningssystem runt omkring med fysios och sånt där som håller koll på kroppen då, så att man håller sig på rätt sida av gränsen när man tränar hårt så man inte går över och drabbas av överbelastningsskador och överträningssyndrom, alltså den typen av problematik då. Det krävs oerhört hård träning för att om vi säger som på min distans springa under 3:30 på 1500 meter eller de här tiderna som världseliten gör. Men det krävs kontinuitet med många års hård träning utan avbrott där. Och då tror jag att man måste vara i de här miljöerna där man är tillsammans med andra duktiga löpare, men också att man har ett supportteam runt omkring med kompetenspersoner och medicinsk kunnig kompetens då, som servar och hjälper till så att man klarar att hålla sig skadefri helt enkelt. Då. Kosten är ju oerhört viktig och alltså sköta det här med återhämtning. Då. Vi pratar lätt väldigt mycket om träningen, men det är ju faktiskt så att där när efter varje träningspass och i återhämtningsfasen, det är då träningseffekten kommer. Vi sätter fart på de här stimulerande signalerna i kroppen, i muskulaturen, i hjärtat, i nervsystemet under träningspassen som kan då ge träningseffekter. Men effekterna kommer i återhämtningsfasen. Och där är ju allt det här med vila, sömn, aktiv, aktiv återhämtning, någonting som det finns för många, tror jag, stora möjligheter att bli bättre på för att man ska få en effektiv återhämtning och därigenom då få bra träningsresultat.
För att få riktigt bra effekt på träning så finns det naturligtvis lika många tips och råd som det finns olika tränare. Men vilket är ditt bästa?
För det första så, när det gäller att man ska ha en bra återhämtning, då gäller det att ha en varierad träning. Alltså att inte träna lika hela tiden. Man ska variera träningen. Efter tuffa träningspass, oavsett om det är tuffa löppass eller styrketräningspass, då är det bra att man har ett lättare träningspass. Då. Jag tycker, håller man på att träna väldigt mycket så att man tränar i stort sett varje dag, då är det jättebra om man har minst en vilodag per vecka. Då. För det har forskningen visat att har man en vilodag, då förebygger man idrottsskador, överbelastningsskador. Då. De som tränar varje dag, de drabbas mycket lättare av överbelastningsskador. Då. Sen är det ju också, om man pratar om löpare, så förespråkar jag att man kör lite alternativ träning när man är frisk. Vilket kan innebära att kanske, beroende på hur mycket man tränar, men att man kanske ett pass i veckan då kör någon annan träningsform som exempelvis belastar hjärtat väldigt mycket. Och det kan vara allt ifrån cross trainer eller att man cyklar eller att man springer i vatten, åker längdskidor om det finns snö. Rullskidor går ju också bra. Så att man inte belastar benen varenda träningspass. För det är just det där, kontinuitet i träningen, det som är helt överlägset om man tränar mycket och man som ska ha bra träningsresultat. Så att man ska tänka så här att man inte belastar kroppen hela tiden på samma sätt så där. Utan vi pratar mycket om belastningsvariation när vi pratar om hur man systematiserar träningsupplägget och skriver träningsprogram då. För löpare är det oerhört viktigt att träna styrketräning. Dels för att man ska bli bättre som löpare och få en bättre löpekonomi. För att framförallt minska kontakttiden i fotisättningen när man springer. Då får man en bättre löpekonomi. Det bidrar också till att man är uppe på tå lättare och man är starkare i vristerna, i låret och i rumpan och i all bålmuskulatur. Då kan man förebygga skador. För när man är svag och sjunker igenom i fotisättningen så blir det större belastningar på hälsenan, på fotleden, på knäleden, på höfterna och så vidare. Så att styrketräning är jätteviktigt för att man ska bli bättre som löpare, kunna springa snabbare, få en bättre löpekonomi. Men det är också viktigt för att förebygga överbelastningsskador. Varierad träning, alternativ träning, styrketräning. Det är saker som man ska tänka på.
Jag har hängt lite grann med Anna och Emil Jönsson-Hag här nu. De berättade lite grann om hur de tränade på sin tid som aktiva och just mängdträningen av lågintensiv, mycket löpning i skogen, lufsa fram på låg puls.
Ja.
Hur stor betydelse har det?
Det beror lite grann på vad man som löpare, vilka distanser man ska tävla på så där. Och sen beror det också på vilken träningsperiod det är under året då. Så om man tänker som man är löpare och tävlar mest på sommaren då, så och kanske på hösten också, så under uppbyggnadsperioden, de första kanske 4 månaderna under hösten då, fram till kanske 9 år ungefär då, då är det ju bra att som bygga träningsvolym och bygga upp grunden då till det som ska komma sen då. Och då är det viktigt att man håller nere pulsen, för att om man, som kanske många motionärer gör, om jag får generalisera lite grann, så ligger man kanske lite på för hög intensitet och ligger på för hög puls under många träningspass. Då är det lätt att man blir väldigt sliten. Jag tycker att man ska ta ut spännvidden när man, om man tittar på pulsen då, alltså att vissa träningspass som är återhämtande träningspass, då ska man ligga, man ska inte ligga över 130 i puls, utan försöka ligga gärna neråt en 120 i puls på de här korta återhämtande distanspassen, och lika så på de här långpassen. Och långpassen då, om man då ligger lågt i puls, då det är bättre att som öka distansen istället för att öka intensiteten på de här långpassen då. För att om man ökar intensiteten på långpassen, då blir det ofta så att man blir sliten, och då kommer man känna sig sliten när man ska köra till exempel intervallpass och de här mera högintensiva träningspassen som är jätteviktiga för att man som ska utveckla syreupptagningsförmågan då. Så att en varierad träning där man har bra spännvidd när man pratar pulszoner så där, det är jättebra, dels för att förebygga skador men också för att få bra träningseffekter, och framförallt under uppbyggnadsperioden under som årscykeln i löparträningen då.
Och när du snackar om låg puls, vad pratar vi om då ungefär, om det är individuellt förstås?
Ja, det är lite grann, är man helt otränad så är det ju faktiskt ganska svårt att ligga på 120 eller till och med lägre då. Men med hjälp av en pulsklocka så kan man lära sig att hitta olika träningszoner då. Så att för en person som ändå är van att springa då, så på de här långpassen, det är bra att som ligga under 130 och med fördel vara ute längre då, om man känner att man har mycket energi i kroppen då. Men sen då när man kör andra typer av intervaller, då ska man ju ligga högt i puls då. Framförallt om man kör till exempel 6 eller 8 gånger 3 minuters intervaller, som är ganska vanligt med 1 till 2 minuters vila. Då gäller det som att ligga på ordentligt då, för att belasta hjärtat då, för att hjärtat då genom tillväxt ska bli bättre på att pumpa ut det här blodet då, som innehåller syre, som försörjer muskulaturen då med syre då, som krävs för att vi ska kunna frigöra energi från framförallt kolhydrater då, när vi springer snabbare då, så att vi som kan bilda mycket energi för muskelarbetet då.
Mm. Jag har ju svårt att springa så långsamt, typ så här, alltså så lugnt så att man ligger i de pulsintervallen. Det blir lätt att man går upp och
det är ju lite. Det, men om man kan hålla sig i schack så att man inte ligger över 130 på de här längre träningspassen och istället vara ute lite längre, då kanske det finns större utrymme för att man ökar på träningsvolymen då, så att man får in fler kilometer varje träningsvecka då. Men ligger man på lite för hög intensitet på de här återhämtande kortare distanspassen och på de här långpassen som man vanligtvis springer då, kanske en gång i veckan då, då finns det inte så mycket utrymme att som öka träningsvolymen då. Och träningsvolymen, den är en komponent, och det vet vi ju, skidåkarna här, de tränar ju oerhört många timmar per år. En löpare kan inte träna lika mycket, för det är så mycket mekanisk belastning när man springer och belastar benen så där då. Och det är därför också jag tycker att det är bra att man kan köra med fördel ett alternativ träningspass per vecka då, där man inte belastar benen då. Men man kan belasta hjärtat väldigt mycket och man kan till och med köra ganska tuffa träningspass på en testcykel eller på en crosstrainer till exempel. Mm.
I våras när vi drog igång Sveriges springsäsongen så fick jag en Fitbit-klocka, en pulsklocka, och den har jag alltid när jag är ute och tränar. Liksom. Ja. Jag är lite nyfiken på att kolla vad jag ligger på nu och brukar se att jag ligger inom ganska samma spann hela tiden. Mm. Men framförallt så har jag blivit så här nästan maniskt beroende av att använda den för att kontrollera min sömn. Så att jag sover med den på nätterna, kollar vad jag, hur många timmar jag har sovit och djupsömn och sådär. Och över tid så ska det bli väldigt spännande att se när jag drar ut statistik på detta. Om jag har liksom förbättrat min sömn när jag har liksom haft en bra period av träning. Mm. Jag kan inte säga att jag har riktigt träningsunderlag för det än, men nej, samlar upp till det på något sätt.
En sån här klocka, den registrerar ju pulsen även under sömnen då, och all övrig tid och träningstiden också. Samtidigt så mäter den ju rörelser. Och om man då integrerar då rörelser med pulsen, så då kan man få en väldigt god uppskattning om själva sömnkvaliteten då. Det är klart att ligger man väldigt lågt i puls under sömnen och rör sig väldigt lite, då är det ju som tecken på att man har en djupare sömn. Vi har ju olika sömnstadier när vi sover, alltså, och framförallt fem sådana här sömnstadier då. Djupsömnen är oerhört viktig för att då under de här djupsömnstadierna då, som återkommer som intervaller under nattens sömn, under djupsömnen då frisätts det tillväxthormon och andra sådana här hormoner i större omfattning då, som är väldigt viktiga för oss för att hjärnan och resten av kroppen ska återhämta sig, och sannolikt också viktiga för att vi som ska få en bra träningseffekt. Så att genom att som titta lite grann på sömnlängden och lite grann sömndjup och sådär utifrån puls och rörelser då genom en sån här klocka, så kan vi få intressant information då. Och givetvis så får man ju som känna efter hur utvilad man är då också då. Så det tillsammans ger oss mycket information om sömnen då.
Mm. Har du forskat någonting på det eller?
Nej, inte om sömnen, men jag tycker rent allmänt så är ju sömnen någonting som det är ganska underskattat. Tidigare i alla fall så i olika sammanhang så en del människor pratar om att de behöver så lite sömn och att de kanske jobbar väldigt mycket och sover väldigt lite och att det är ungefär som någonting som är lite coolt. Va? Men jag tror långsiktigt så, alltså sömn, det vet man att sömnbrist, det är ohälsosamt. Alltså jag forskar exempelvis mycket på typ 2-diabetes och sådär som är mest kopplat till övervikt och alltså inaktivitet då. Men sömnbrist under längre tid, och då pratar vi decennier, då ökar faktiskt risken för att man utvecklar typ 2-diabetes, vilket är en väldigt farlig sjukdom då, för det ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och demens och så vidare. Så sömnen är otroligt viktig, oavsett om man är löpare, elitidrottare eller om man är en vanlig människa. Då.
Mm. Och ett sätt att få bättre sömn är ju att träna och få en regelbundenhet.
Absolut, och jag kan bara gå till mig själv så där att när jag tränar så jag tycker att jag får en bättre sömnkvalitet. Jag sover bättre än när jag inte tränar. Man har ju perioder ibland då man inte kanske prioriterar träningen på det sätt som man önskar att man gjorde då.
Jo, jag känner igen det där. Mikael, i förra podden så berättade vi ju att du skulle komma, och när vi gjorde det så kom det också som ett brev på posten ett antal frågor. Och det är ganska många som handlar om skador. Det är ju ett brännhett ämne. Ja. Och här ska du få en utav dem. Det låter så här. Jag kutar 4-6 pass i veckan, mellan 5 och 15 km per runda, och har börjat få ont mitt på trampdynan på ena foten. Det gör inte ont när jag springer, men bultar och verkar när jag sitter, ligger, vilar. Det känns som att det hjälper att sätta tårna i marken och stretcha ut trampdynan, men det går inte över. Är det överansträngning, typ hälsporre fast där fram?
Okej. Ja, först och främst ska jag säga att jag är inte ortopedläkare, men utifrån min erfarenhet som löpare på hög nivå så det där är någonting som jag själv har drabbats av vid flera tillfällen. Och som jag förstår så handlar det här om främre fotvalvet, det vill säga den främre delen av foten då.
Mm.
Och det där är någonting som är ganska vanligt om man, som i det här fallet, springer ganska många pass per vecka. Och framförallt om man har en sko som är ganska bred fram till. För att det är så att den främre delen av foten, där har vi som ett fotvalv som går som tvärs över, om man tittar som främre delen av foten då. Och det här fotvalvet, det har en väldigt viktig funktion, för att det ska som fjädra ner så här och vara stötdämpande. Men då är det så att om man har ganska breda skor som inte som håller ihop foten, så är det väldigt lätt att man trampar ner det här fotvalvet så att man som plattar ut det här. Och då är det så att vi har nerver som går ut till tårna så här, till muskulaturen som sköter tårna så att vi kan böja på tårna. Och de här då, om man trampar ut fotvalvet väldigt mycket då när man springer så där, för att man har inte stöd från sidan av skon då. Då kan man få faktiskt slitage och irritation på någon av de här nerverna, och det är väldigt, väldigt smärtsamt. Så att mitt råd i det fallet, det är att man kan bygga upp under innesulan på skon, så kan man som bygga upp en liten, som en liten pilott, eller sätta lite tejp. Alternativt att man skaffar sig en smalare sko som håller ihop foten bättre då. Mm. Så det är en väldigt vanligt problem när man har för breda skor helt enkelt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, jag har en fråga som ni redan fått upp i podden om ni har tid, smiley. Jag är en normalviktig tjej som springer 3-4 mil i veckan. Jag har problem med illamående efter långpass och tuffa intervaller. Har tidigare haft lågt HB men har nu bra järnvärden. Har ni något tips mot illamående efter träning? Vill så gärna springa Stockholm Marathon nästa år, men vet inte om jag klarar av träningen på grund av mitt illamående.
Okej. Det där är ju ganska svårt att säga om. Jag skulle gärna vilja veta hur den här tjejen, kvinnan, äter innan träning. För att det är någonting som man kan se över hur man, vad man äter och hur nära man äter inför träningspass då, eller ansträngningar så här. Grundregeln är att man ska försöka äta det som är väldigt skonsamt för magen, så att den inte stannar kvar länge i den här fasta födan, så att den inte stannar kvar så länge i magsäcken. För att då är det som till exempel fet mat och det som är hårt tillagad, stekt mat. Så det som innehåller mycket fett och är hårt tillagat, det är ofta någonting som stannar kvar i magsäcken och i tunntarmen längre tid. Och då är det ganska stor risk att man får problem efter träningspasset, inte bara under träningspasset. Sen en annan grej som är viktig om man har den här problematiken, det är att man ser till att man har en bra vätskebalans innan man börjar träningspasset. Och det kan vara också en fördel att man, beroende på hur långt träningspasset är, att man försöker dricka under träningspasset lite grann. Rent prestationsmässigt så har man ju ingen fördel utav det, men man kanske återhämtar sig snabbare och kan förebygga en del av det här problemet med magen och illamåendet då. Det är svårt att svara på så här rätt upp och ner utan att veta mera då. Men försöka se till en bra vätskebalans och se till att äta skonsam föda före träningen då. Och gärna dricka kanske lite grann under träningspasset. Framförallt om det börjar gå uppåt en timme och kanske en övertimme. Och då återhämtar man sig snabbare dessutom.
Mm. Vad säger du om att springa på fastande mage?
Springa på fastande mage, det beror ju i och för sig vem man är, och för många är det ju som en praktisk lösning, framförallt om man springer på morgonen så där, då man har kanske kort om tid, att man ska iväg till jobbet eller till plugget så där, så att äta frukost innan, det innebär ofta att man måste vila lite grann efter frukosten, för annars blir man dålig i magen då. Så att jag tror att det finns fördelar med både att springa på fastande mage på morgonen som det ofta är då, och att äta frukost, lite frukost i alla fall, eller äta en banan och dricka någonting innan man får ut. Nu har jag som helgarderat mig där. Nej, men det beror lite grann, för att alltså vi har gjort undersökningar på det här, för att det finns ju, det pratas ju mycket om att man ska maximera sin fettförbränning. Så om man tränar på fastande mage, det vill säga direkt när man har stigit upp på morgonen, så får man ut och springer. Ja, förvisso så kommer man ha en högre fettförbränning under träningspasset. Men det som händer efter träningspasset, som vi har sett i en undersökning som vi gjorde för ett antal år sedan, det är att man får mycket större insulin- och blodsockersvängningar resten av dagen så där, när man äter. Så vi hade personer som de fick testa både att träna på fastande mage och inte på fastande mage. Och så fick de äta exakt lika mycket de närmaste 6 timmarna. Och då såg vi just det här att när man hade tränat på fastande mage, ja, högre fettförbränning under träningspasset, men det vart sämre fettförbränning i vila efter träningspasset de närmaste 6 timmarna jämfört med om man har ätit lite grann innan träningspasset. Mm-hmm. Det är lite grann som det passar och vem man är. Vad är syftet med träningen? Jag tror att det är lättare att hålla en jämn energinivå om man får i sig någonting lite grann innan det här träningspasset som man tränar på morgonen då. Och det kan vara till exempel att man får i sig en banan och sen att få i sig lite vätska innan man får ut och springer då.
Tips på att förebygga och undvika smärta i anklar och smalben för nybörjarlöpare. Ja,
det man kan göra där, det är ju att dels bra träningsskor, se till att man har bra dämpning och att man som testar ut de här träningsskorna så de passar dem. Det kan ju vara att man kanske pronerar lite för mycket eller att man har ett väldigt högt fotvalv. Så att gå till en butik där de är riktigt duktiga som kan det här med att som testa ut skor då, så att man får ett par skor som är anpassade efter den typ av fot man har och den löpning, hur man springer då. Det är nummer ett då. Det andra är det att försöka undvika att springa på asfalt och väldigt hårt underlag. Och sen inte springa för mycket helt enkelt. Då. Jobba med styrketräning, träna vadmuskulaturen, göra olika, stretcha också gärna både framsidan av underbenet genom att sitta på underbenen och sträcka bak. Så att man ska jobba både med som rörlighet och stretchingövningar tillsammans med styrkeövningar. Bra skor, undvika hårt underlag och inte springa för mycket.
Bästa sättet att bli av med plantarfasciit, inflammation i fascian, fascian heter det,
ja.
I foten.
Plantarfasciit, alltså det är ju en åkomma som oftast sitter i väldigt länge. Ofta är det ju det att man har haft fel skor och sen att man har sprungit lite för mycket, kanske snabbt på hårt underlag.
Snabbt, då menar du?
Ja, att man
har ökat belastningen för snabbt eller de facto,
ja, jag har hört sprungit snabbt. De som spelar mycket paddle och badminton och snabba löpintervaller. Skämt åsida, så det är någonting som kan uppkomma när man har gjort någonting för mycket. Och det kan vara löpning, men det kan också vara andra sådana här aktiviteter där man belastar framförallt främre fotvalvet väldigt mycket. Det vill säga man är uppe på tå mycket och jobbar med häftiga rörelser. Då. Så att, tyvärr är det ju en åkomma som brukar ta ganska lång tid att bli kvitt sådär då, men det finns på nätet och man kan googla på Per Jonsson, fråga doktorn, och då finns det en instruktionsfilm där som visar hur man kan jobba med övningar då för att bli kvitt det.
Mm. Ja, skador är ju någonting som intresserar väldigt många, och det går ju inte att sticka under sol med att löpning är ju någonting som genererar mycket skador, och det kanske man inte ska belasta löpningen som sport för, men alla som utövar den har ju någon form av, vad ska man säga,
historik
och risk för att liksom vilja köra sin grej, och då är det till slut så nöter man sönder sig bara.
Ofta är det ju det att om man kombinerar som det är för många människor, inklusive mig själv, så där att man har ett ganska stillasittande arbete, det vill säga man sitter mycket på dagarna och samtidigt så har man mycket motivation för att träna, då är det väldigt lätt att man springer för mycket då. Och än en gång, kör alternativ träning när man är frisk. Ofta löpare, de tvingas köra alternativ träning när de är skadade, men jag tycker att man ska göra lite grann när man är frisk, för då kan man förebygga skador då. Och variera intensiteten. Ta ut, ligga lågt i puls och inte ligga i den här smörjan i mitten då, som många motionärer kanske gör. Då. Mm. När man kör sina intervaller, då ska man köra hårt. Men tänka på tekniken när man springer, för det är också viktigt för att få en bra löpekonomi. Då. Och när man är ute och kör långpass och de här återhämtande distanspassen som är en utfyllnad i träningen, men som ändå bidrar till volymen som är en viktig komponent, då ska man ligga lågt i puls och inte ligga för högt, för då är risken för skador mycket, mycket större. Och inte glömma styrketräningen.
Vi ska runda av här, och innan vi gör det så vill jag bara att du ger oss en liten hint om vad du tycker är mest spännande på forskarhimlen just nu när vi relaterar någonting till löpning.
Det som jag tycker är mest spännande då, utifrån mitt synfält och kunskap, det är egentligen två saker. Den första saken som jag är otroligt fascinerad över, och det är någonting som jag håller på att forska om, det är att muskulaturen som består utav muskelceller, och de kallas för muskelfibrer, och de finns i huvudsak i två sorter då. Typ 1, de långsamma, uthålliga, och så har vi typ 2 fibrer då, som är de snabba, inte lika uthålliga muskelfibrerna. Och de här muskelfibrerna, de är inte bara viktiga för att vi som ska kunna som springa och producera kraft och så vidare, utan de här muskelfibrerna, de bildar hormoner. Och det är ett gäng olika såna här peptidhormoner som bildas i muskulaturen som frisätts till blodet och sannolikt har påverkan på andra vävnader i kroppen, exempelvis på hjärnan. Och då finns det, alla vet att man kan må bra av att träna och att man får en positiv känsla. Men det är faktiskt så också att man vet att fysisk aktivitet det ökar inlärningen och den har positiva effekter på hjärnans funktioner. Och det kan som också förebygga det som är kopplat till åldrande när det gäller hjärnan som demenssjukdomar som Alzheimers och sådär. Och då har man som börjat koppla ihop det här med fysisk aktivitet och träning och de här hormonerna som bildas och frisätts i större omfattning när man tränar, frisätts till blodet och verkar på andra vävnader, exempelvis sannolikt också hjärnan, och ger en massa hälsoeffekter. Det tycker jag är skitspännande, just de här hormonerna som bildas i muskulaturen.
Ja. Du, det var jättespännande att få prata med dig och lyssna om vad du håller på med just nu.
Ja, kul. Ja, kul att få vara här.
Och sen så blir det superspännande att följa upp om 5 veckor.
Ja, jag kan knappt vänta.
Nej.
Precis.
Då ses vi igen.
Ja.
Då gör Micke Svensson ett ordentligt test på Daniel Paris efter 10 veckors träning med Sverige Springer. Sverige Springer-podden är slut för idag. Tack snälla för att ni lyssnade. Vi ses.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.